Vi har ett intressant textsammanhang framför oss, som efter det att Paulus har fört oss upp på höjderna i de tre första kapitlerna i Efesebrevet, i det att han har föreskrivit eller beskrivit för oss vår underbara och höga ställning i Jesus Kristus, nu liksom tar oss ner på jorden igen och visar oss hur det här ska fungera i praktiken, i vardagen, på måndagen, på arbetsplatsen, i hemmet, i skolan. Han talar om att i praktiken förverkliga den höga ställning vi har i Kristus, så att vår vandring stämmer överens med vår ställning. Och i det här textsammanhanget så kommer det här verbet vandra igen flera gånger. Vandra värdig er kallelse. Vandra inte mer så som hedningarna eller de otroende vandra. Bli Guds efterföljare. Vandra i kärlek. Vandra så som ljusets barn. Se noga till hur ni vandrar. Och ifrån Efesierbrevets 4:17 och fram till 5:20 så finner jag sammanhanget uppdelat i tre stycken. För det första så beskrivs för oss den gamla vandringens kännetecken, den som vi inte längre ska vandra i eller låta känneteckna oss. Sen beskrivs för oss i 4:20-24 det nya livets faktum. Och så den större delen av sammanhanget ifrån vers 4:25-5:20, den nya vandringens kännetecken i kontrast, se det kontrast till den gamla. Vandra inte så som förut. Och så beskriver han för oss då kännetecknen för den gamla människan och den gamla människans vandring i vers 4:17, 18 och 19 och framåt. Vad kännetecknade den gamla vandringen? För det första, ni vandrade då i ert sinnes fåfänglighet, vilket betyder att vi hade inget bestämt mål. Vi vandrade mer fåfängt och mer slumpmässigt, utan något bestämt syfte, utan någon bestämd mening med vårt liv. Det kännetecknar en otroende människas liv, menar Paulus. Det finns inget slutgiltigt mål för hennes liv, ingen grundläggande mening med hennes liv, och det mynnar ut mer eller mindre i någon form av meningslöshet. Så är det dock inte med er nu, kommer han snart att säga. Förut däremot vandrade ni också i okunnighet på grund av era hjärtans förstockelse. Man hade tillslutit sina hjärtan för Guds kunskap, och man hade inte fått ytterligare uppenbarelse, och därför så befann man sig på ett plan av okunnighet om Guds vägar och om Guds vilja. Genom hjärtats förstockelse så befann ni er i okunnighet. Det verkar nästan som det vore det en viljans akt att utestänga sig från kunskap om Gud genom att till exempel anser den här boken för helt främmande för det liv vilket jag lever. Och så bryr man sig inte om vad Gud har sagt, utan utestänger hans uppenbarelse ifrån sig. Man förstockar sitt hjärta för Guds röst, och så blir man okunnig när man istället skulle kunna ha varit kunnig om Guds vägar. För det tredje och fjärde så kännetecknade vår gamla vandring utav att vi hade ett förmörkat förstånd. Ett förmörkat förstånd. Trots vår intelligens och trots vår tekniska och sociala utveckling så befinner sig människan i andligt hänseende i ett förmörkat tillstånd. Romarbrevet beskriver det för oss väldigt drastiskt, att när människan inte ville ta vara på Guds kunskap så blev hon förmörkad i sitt förstånd, så hon av naturen nu inte kan förstå Gud. Bibeln är för henne en hemlighetsfull bok, en stängd bok. Paulus säger på andra ställen att människans förstånd har blivit förblindat, så att hon inte kan se sanningen. Hon har vänt sig till det som hör jorden till. Hon är uppblåst genom sitt kötsliga sinnelag. Hon är fördärvad. Hennes sinne är fördärvat. Hon har tappat bort sanningen. Hon är orenad både till förstånd och samvete. Men inte bara förståndet utan även känslolivet, säger Romarbrevet 1, har blivit förvrängt och Guds frånvänd, så att människan istället för att älska Gud älskar sig själv och älskar att tillfredsställa sig själv istället för att tillfredsställa sin skapare och göra hans vilja. Även viljelivet till sist är Guds frånvänt och dött i relation till Gud. Människan, säger skriften, syndar inte omedvetet bara. Hon syndar också medvetet. Trots att hon vet vad som är rätt och fel, så väljer hon att göra det som är fel och inte vill lyda den samvetets röst som dock finns i hennes hjärta. Hennes viljeliv är dött i relation till Gud. Hon har inte behag till att lyda Gud. Detta är den dystra beskrivningen av människan i hennes otroende tillstånd. Det är den gamla människan, det säger Paulus här, som i sin försoffning har överlämnat sig åt lösaktighet och orena gärningar. Men så är det inte med er. Ni har ju avklätt er och lagt av den gamla människan. Och allt det som kännetecknar den gamla människan, lösaktighet, girighet, all slags orenhet, det har ni lagt av, Efesier. Ni har börjat en ny vandring. Ni har klätt i er en ny människa. Den gamla människan, står det i vers 22, lägg märke till det, fördärvar sig själv genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser. Den gamla människan bedrar sig själv i den livsföring som hon är inbegripen i. Hon fördärvar sig själv genom att följa synden och endast göra som hon själv behagar. Det leder till hennes egen destruktion och undergång. Hur bedräglig är inte synden? Hur bedräglig är inte Satans spel när han får människor att följa honom? Det leder till hennes egen undergång. Den gamla människan fördärvar sig själv. Men den nya människan, lyssna, som är skapad till likhet med Gud. Vad sker med henne? Vers 23. Hon förnyas. Hon förnyas genom anden som bor i hennes sinne. Den nya människan, hon föryngras. Hon blir yngre, hon blir starkare, hon blir friskare. Hon växer till, hon frodas, hon grönskas, hon bär frukt. Vilken skillnad. Den gamla människan fördärvar sig själv och avtar i styrka. Men den nya människan föryngrar sig och förnyas genom den heliga ande som bor i hennes sinne. Så föryngras hon dag för dag och nytt liv kan pulsera ständigt i den nya människan. Hon är skapad till likhet med Gud. Och nu menar Paulus, då ska också vår vandring kännetecknas av att vi är nya människor, att vi är skapade till likhet med Gud. Lägg märke till att förnyelse förutsätter andens inneboende. Förnyas genom anden som bor i ert sinne. Det förutsätter andens inneboende. Bli kännetecknade av Gud. Ni är skapade till likhet med Gud. Och så kommer han nu att beskriva för oss i resten av sammanhanget vad som ska känneteckna den nya människans nya vandring. Lägg bort lögnen. Sluta upp med vrede. Lägg bort skälande. Sluta med ohövisk tal. Ge upp ditt obehärskade temperament. Lägg av all orenhet. Men mot varje synd som han kommer att uppräkna kommer han också att ge ett positivt alternativ. Ett alternativ som ska känneteckna den nya människan. Du har klätt av den gamla människan. Den är korsfäst med Kristus. Den är död. Ja, den är begraven. Tillkännagivet genom dophandlingen. Du har väl markerat din gamla människas död genom att låta dig döpas till Kristus. Och iklätt dig den nya människan och symboliserat det genom uppståndelsen ur dopgraven. Iklädd en ny människa. Låt nu ert liv också i praktiken vara i överensstämmelse med den nya människan. Med egentligen Kristus som vi har iklätt oss. Vi har iklätt oss Kristus, säger Paulus på ett annat ställe. Han är vår klädnad. Då ska också vår vandring kännetecknas av denna nya klädnad som är Jesus Kristus. Vi ska alltså vandra så som han vandrade. Söndagmorgnarna är besvärliga för barnfamiljer som ska till kyrkan. Det kan jag lova er. Ju fler barn man har, desto besvärligare. Det är ett ständigt show varenda söndag morgon. Och man tycks aldrig, hur tidigt man startar på morgon, bli färdig i tid. Utan det blir att jäkta och komma i sista minuten. Ni barnföräldrar vet vad jag talar om. Och ett av de värsta kvalen vi har, det är att ungarna ju först vill ha kläderna på sig innan föräldrarna hinner bli färdiga och ut på gården och vänta. Men när man ska till kyrkan och söndagsskolan eller barnvakten, då får man ju inte vara klädd hur som helst. Man ska ha söndagskläderna på sig. Så mamma snyggar upp barnen lite extra på söndag morgon naturligtvis, tar fram det finaste som finns i garderoben och sätter på de små barnen. Och det är så hemma hos oss att Thomas och Sofia, de ska först ut på gården och vänta på oss. Och då är kvalet det, med dessa fina kläder. Där finns gungor, det finns lera att traska omkring, det finns vattenpölar, det finns leksaker att sätta sig och börja dalta med. Men det passar inte så bra med den klädsel de har. Så min fru förmanar dem, nu får ni inte sätta er på backen. Sofia, sitt inte ner. Håll dig still och lugn så att du inte lortar ner dig. Och vi är ängstiga att de ska förstöra den fina klädseln. Och tyvärr så hjälper inte alltid våra förmaningar, utan rätt vad det är så sitter de där pladask. Åh, nu igen. Och så tänker man att vad värdelöst och lönlöst det är att sätta på dem de fina kläderna. Det går inte att få dem att anpassa sig efter sin klädedräkt. De är för små. De är inte mogna riktigt att bära den klädedräkten. Men är vi det alltid i den klädedräkt som Gud har givit oss? Vet du, klädseln uppfordrar. Man klär sig inte i festklänning och går ut och plockar lingon i skogen. Det liksom passar inte in. Man har inte samma klädsel alltid på vardagen som man har på söndag. Och man beter sig därför heller inte likadant. Man sätter på sig arbetskläderna när man går till arbetsplatsen för att grovjobba till exempel. Och har inte samma kläder som man går till kyrkan med. Klädseln uppfordrar. Det liksom hindrar mig att göra riktigt vad som helst när jag kommer i den här kostymen. Jag tänker mig för. Jag vill inte lorta ner den. Jag företar mig inte vad som helst. Vet du, det är den här bilden som Paulus nu använder. O, mina älskade, ni har klätt er i en helig dräkt. I en dräkt som ska känneteckna himmelska medborgare. Ni är på väg till himmelen. Lorta inte ner er klädnad. Vandra i enlighet med den klädsel ni har. Var rädd om den. Ni har iklätt er Kristi rättfärdighet. Det passar bara inte att göra hur som helst för er nu. Klädseln uppfordrar. Och Kristi rättfärdighet, mina vänner, med vilken du och jag är iklädda, skulle sannerligen uppfordra oss till en helig vandring. En ny sorts vandring, en ny sorts livsföring. Du beter dig inte hur som helst när du besinnar den klädedräkt med vilken Gud har klätt dig. Förresten, själva kroppen innanför kläderna är också ett heligt instrument i Guds händer. Den heliga andes tempel, en lem i Kristi kropp. Du är inte längre din egen. Du har inte längre rätt att göra vad du vill med din kropp. Så nu beskriver Paulus för oss de farorna som finns att besudla klädnaden, eller ska vi säga att vandra på ett ovärdigt sätt med den klädnad vi har. Så säger han först, ja, för varje synd eller fara han nämner, så nämner han ett positivt alternativ. Han säger, gör inte det, gör det här istället. Och det är väldigt skönt. Det är ingen lista på så får du inte göra, så får du inte göra, så får du inte göra. Utan argumentationen är, tänk vilken klädnad du har. Därför lägg bort det där. Det passar inte till den klädsel du har nu. Gör istället det här. Alltid ett positivt alternativ. Hur pedagogiskt är inte det? Än att bara säga till barn, så får du inte göra. Nej, vad ska jag göra då? Ja, det är inte alltid vi föräldrar ger barnet ett alternativ. Men det är pedagogiskt riktigt. Gör inte det, gör det här istället. Så att de ser en möjlighet till att utöva sin aktivitet på ett annat sätt. Så Paulus säger, för det första, lägg bort lögnen. Det passar inte heliga som ska vara kännetecknade av Gud som är sanning att ljuga. Lägg bort lögnen. För den undergräver enheten i församlingen. Den omöjliggör samarbete och förtroende. Det är absurt att ljuga, mina vänner, för den som man är förbunden med. Kroppen är en harmonisk enhet. Mina händer ligger aldrig i strid med varandra, är aldrig osams, utan är överens med allt vad de ska göra. Försöker inte ljuga för varandra eller hålla någonting bakom ryggen, utan de är fullkomligt sanningsenliga mot varandra och samarbetar utomordentligt här i det gester jag gör. De är överens. Så skulle också lemmarna Kristi kropp, säger han, vara sanningsenliga mot varandra. Istället för att ljuga, att tala bakom ryggen, att fara med lögn och osanningar i Guds församling, tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lemmar. För det andra, vers 26. Vredgens, men synden icke. Vad betyder detta? Ska vi gå och vara lite vreda ibland, men inte synda? Eller finns det vrede som inte är synd? Det verkar så. Jag tror att det finns en vrede som är rättfärdig och riktig och kan vara på sin plats. Att vi ibland utövar vad vi kallar för helig vrede eller rättfärdig vrede. Någonting av det Kristus, Jesus, gjorde eller manifesterade när han drev ut månglarna ur templet. Ut härifrån. Han var vred. Det var inte den snälle Jesus som vi ibland beskriver och ger ofta en falsk bild utav honom. Där fanns den heliga passionen för rättfärdigheten och för Guds sanning. Det gick inte att göra Guds bönehus till en försäljningslokal. Ut med er! Här är ingen rövarkula. Detta ska vara ett bönehus. Det är den där passionen, den där elden som vi ibland känner brinna till när vi upplever att här förorsakas Gud vanära. Mina vänner, det är en rätt vrede. Det är en rättfärdig vrede. Och den kan ha sin plats även i Guds församling ibland. Att säga ifrån, så här får det inte vara. Men låt inte solen gå ner över din vrede. Vad betyder det? Det betyder, låt inte vreden bli långvarig. Gå inte och bär på vreden. Ty då kan den leda till synd. I det att den kan utvecklas till någon slags bitterhet. Den kan utvecklas till harm, till agg. Och då blir det synd i ditt hjärta. Utan istället, sök snar försoning, snar förlikning, snar förståelse och uppgörelse. Låt inte solen gå ner över din vrede. Låt vredens dag också bli försoningens dag. Det betyder inte att man får vara vred till dess att solen går ner. Utan det är naturligtvis ett bildligt uttryck som betyder att vara kort i sin vrede och snar till förlikning. Låt den saken snar vara avklarad. Somna aldrig, man och hustru, somna aldrig osams, sura på varandra. Gå aldrig och lägg det om du inte har en sak, om du har en sak som är otklarad med någon familjemedlem, med någon vän, med någon syster eller broder i församlingen. Var snar till förlikning, annars kan detta föda synd. Och som det står i nästa vers, giv inte djävulen något tillfälle. Ty genom att du går och bär på bitterhet, vad gör du då? Du öppnar hjärtats dörr vid för honom som är din själafiende. Och han är där och öser på och öser på. Ja, det var fel. Det var allt eländigt hur de kunde bete sig. Och så växer bitterheten och hatet. Så var snar till förlikning så att inte djävulen får något tillfälle. Den tredje varningen i vers 28. Den som har stulit, han stjäl icke mer. Stöld är motsats till Guds person. Gud och Guds väsen är att ge och utge. Det som nu ska kännetecknas av Gud, det måste vara utgivande människor. Därför ni som har stulit och haft vana att försörja er till och med hjälp utav stöld, sluta upp med det och jobba istället, säger han. Arbeta så att ni istället för att ta kan ge. Lägg ni märke till det? Utan arbeta hellre och uträtta med sina händer vad gott är så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist. Arbeta så att du kan ge till den behövande av det som du själv ärligt har förtjänat. Det ligger en stor tillfredsställelse i detta, och det kännetecknar en himmelsk medborgare. Du är som Gud, du ger istället för att ta. Mina vänner, hur skulle vi kunna bedriva församlingsarbete om det inte fanns människor i församlingen som gick till sin arbetsplats på måndag morgon klockan 7 och hela veckan ut och jobbade och arbetade och förtjänade pengar som sedan kan läggas som gåvor till Guds församling? Omöjligt skulle det vara att bygga denna kyrka, att bedriva verksamhet, att bedriva mission. Bakom allt detta står arbetande händer. Människor i olika arbetsuppgifter ute i samhället. Gud har en hög avsikt med din vardagsuppgift, min vän. Du ska kunna ge. Det är nödvändigt, min vän, att du arbetar för att du ska kunna ge. Bibeln har en hög arbetsetik. Den har slarvats bort lite grann i vår tid, då man har nästan vant sig vid att man bara ska få och få allt gratis. Men Gud säger arbeta. Arbeta så att du kan ge av det du själv har förtjänat. Så, istället för att stjäla, arbeta. Den fjärde varningen i vers 29. Låt inte ett ohöviskt tal utgå ur er mun. Ohöviskt tal, vad är det? Samma adjektiv används i Matteus 7:17 när det så talas om att ett dåligt träd bär ond frukt. Det är frågan om någonting som är fördärvat, frukt som är fördärvat, som man inte kan äta. Ett tal som är fördärvat, till vilket ingenting tjänar mer än att riva ner. Han säger alltså, sluta upp med fördärvat, smutsigt och ruttet tal. Det är till ingen nytta. Sluta upp med värdelöst prat, tvetydiga historier, skvaller, baktal. Sådant som river ner denna lilla lem kan sätta en hel skog i brand, säger Jakob. Den är som en liten gnista som kan tända eld. Och hela församlingen kan snart komma i vanrykte på grund av den här lilla lämmen innanför tänderna. Som ett litet roder som styr ett helt skepp. Vilken makt tungan har. Och därför så går han nu till rätta med vårt tal. Se till att ni inte använder tungan till det som är nedbrytande, till det som är värdelöst. Vad ska vi göra då då? Jo, istället allenast det som är gott, det som uppbygger, där sådant behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. Hur är det med dem du samtalar med? Blir de uppbyggda av ditt samtal? Eller blir de, så att säga, raserade på något sätt? Missmodiga? Tomma? Du ger ingenting med ditt tal. Vet du att i nästa vers står detta känsliga ämne om den helige andes sårbarhet just i relation till ditt tal? Låt inte ett ohöviskt tal utgå ur er mun. Bedröva inte den helige ande. Bedröva inte den helige ande som du har undfått som ett insegel till förlossningen. Genom ditt tal kan du såra anden som bor i dig. Och vad du har känt det många gånger, eller hur? Man säger någonting och genast så känns det en smärta här inne, någon form av sorg. Likasom hade jag bedrövat en person som bor i mig. Ja, så är det faktiskt. Anden som bor i dig blir bedrövad, blir sorgsen, när du, som han har kommit för att utgöra ett insegel på att du ska till himlen en gång, du som alltså är på väg till himlen, när du använder ditt tal för att riva ner istället för att bygga upp, då bedrövar du den helige ande som bor i dig. Han är känslig för detta. Vers 31. För det femte. Och nu kommer vi till ett verkligt känsligt ämne. Om ni har klarat er hittills, så klarar ni er nog inte nu. Han kommer rakt in i köket, rakt till middagsbordet. Föräldrar och barn sitter och argumenterar. Han kommer rakt till arbetsplatsen. Han kommer rakt ner i klassrummet
precis där vi framlever vårt liv och säger: hörni, all bitterhet, all häftighet, all vrede, allt skriande, allt smädande, ja, allt vad ondska heter, var det fjärran ifrån er. Men käre Gud, hur ska jag klara detta? Bitterhet. Och nästa ord, häftighet, som betyder en stark men snart övergående vrede. Det är de där vredesuppbrotten, ni vet, som en del av oss har väldigt svårt med. Nästa ord, vrede, det är ett förblivande tillstånd av ilska och vrede när man går och lurar på hämnd och letar efter ett tillfälle att få slå tillbaka på något sätt. Sånt där som leder till magsår och högt blodtryck, ni vet. Allt skriande och ropande. Hedegård har översatt det: upprörda skrik. När man låter föräldrarna få veta vad de går för. Allt smällande i dörrar. All smädelse. Allt ironiserande. Allt hån. Låt det vara fjärran ifrån er. Det passar inte alls er som är på väg till himmelen. Det passar inte alls in på den Kristi rättfärdighet med vilken ni är iklädda. Vet du, min vän, att Gud, Guds vilja är att också ditt och mitt temperament skall komma in under den heliga andes kontroll. Jag kan inte, sa mannen som kom till pastorn för rådgivning, jag kan inte kontrollera mitt temperament. Min fru måste acceptera mig som jag är. Jaså, sa pastorn. Varför ska hon göra det när inte Gud gör det? Visst har han accepterat dig som du är i egenskap av den person du är. Men vet du, Gud vill förvandla dig. Han vill inte att du ska vara densamma som du var förut. Han har en ny sorts vandring för dig, där till och med ditt häftiga och obehärskade temperament kommer in under den heliga andes kontroll. Det är inte det att du själv sätter dig på dig själv och försöker tvinga dig själv till att hålla tillbaka aggressionerna. Fel metod, dömd att misslyckas, som att försöka trycka ner en badboll under vattnet. Men så fort du släpper den upp igen. Det går inte. Men Gud kommer att beskriva vägen för oss lite senare i sammanhanget, när vi snart ska sluta, att det är den helige ande som måste få kontrollen och uppfylla dig för att du ska också vinna seger med ditt häftiga temperament. Gud skulle inte varna för dessa saker om man inte också hade en väg, en utväg, en väg till seger även här, min vän. Sluta upp med allt det här istället, vers 32. Istället, var goda mot varandra. Var barmhärtiga mot varandra. Förlåt varandra. Istället för att gå och strida med varandra, var goda mot varandra. Förlåt varandra. Visst kan vi vara orättvisa mot varandra ibland och förhasta oss. Men var då snar att förlåta. För du ska kännetecknas av Gud. Han har varit snar att förlåta dig. Du hade sårat honom på många sätt genom din vandring tidigare. Men han sa: jag förlåter dig villigt. På en gång, alltihop. Och sen hyser han inget agg till dig, utan allt är överstruket. Försoning istället för strid. Det är Guds enda alternativ. Och i femte kapitlets första verser så talar han om andra saker. Otukt, orenhet, av vad slag det vara må, så och girighet. Det är intressant att det kommer in här. Otukt är att låna sin kropp till sexuell synd, till sexuell aktivitet utanför äktenskapet, enligt den nytestamentliga definitionen. Och i sammanhanget också girighet. Och senare i en vers kommer han att säga att girighet, det är samma sak som avgudadyrkan. Han har nu varnat för fem olika synder som vi skulle ta avstånd ifrån. Men nu säger han, vad gäller otukt, orenhet och girighet, det är inte bara frågan om att ni inte skulle göra det. Ni ska inte ens prata om det. Inte ens låta det nämnas ibland. Det finns samtalsämnen, mina vänner, som inte passar in i Guds familj. Här är sådana samtalsämnen. Vi ska inte spekulera i hur vi kan göra största vinster. Vi ska inte spekulera i hur vi kan vinna och ta oss fram på bästa, smidigaste sätt när det gäller ekonomiska villkor. Det passar inte Guds barn som ska kännetecknas av generositet.
Och han fortsätter efter att ha sagt att detta är ett otänkbart samtalsämne. Vidare ohöviskt väsende. Skamlöst tal. Dåraktigt tal. Dumt prat helt enkelt. Det passar inte er. Gyckel får inte förekomma. Det vill säga tvetydiga skämt. Har du varit utsatt för tvetydiga skämt någon gång? Man har fått ett skämt sig tilldelat och man har inte riktigt förstått om det var bara ett skämt. Än om det hade en giftig underton av sanning. Och den som sa det hade egentligen i baktanken att vilja skjuta in en pil i alla fall. Trots att det sades som ett skämt. Mina vänner, det finns inget giftigare och mer sofistikerat sätt att såra människor på än dessa tvetydiga skämt. Lägg av med sånt. Det passar inte Guds barn. Att vi skulle vara ute efter att såra varandra. Och ta till såna simpla metoder som tvetydiga skämt. Låt inte ditt tal vara på gränsen till det opassande. Ibland har jag en känsla av att vi går en balansgång när det gäller vårt tal. Och vi rör oss lite grann på gränsen till det som vi vet är opassande för mig som Guds barn. Vad ska jag göra istället då? Lyssna. Låt istället fast mer tacksägelse höras. Tacksägelse löser tungan från det som är opassande. Tacksägelse höjer tanken upp på ett högre plan. Och ett positivt plan. Jag sysselsätter min tanke med det som jag står i tacksamhetsskuld till Gud för. Och min vän, en tacksam människa, henne finner du sällan låna sin tunga till att tala det som är opassande. Hon är glad. Hon är fylld med tacksamhet. Hon har inte tid att kritisera. Hon har inte tid att skjuta giftiga pilar omkring sig. Hon är tacksam. Hon är tacksam. Lev i tacksamhet. Det är vägen att övervinna denna synd. Ja, vi får gå mot slutet av textsammanhanget nu. I verserna som följer så talar han om mörkrets barn och ljusets barn. Han har frälst oss ut ur mörkrets värld och försatt oss i sin älskade sons rike. Och vi vandrar nu i ljus. Och vi ska vandra som ljusets barn. Och ingenting ha med mörkrets gärningar att göra. Utan istället avslöja mörkrets gärningar. Att få dem att uppdagas genom ditt liv. Vet du, ditt liv kan bli en dom över ogudaktiga människors liv. Genom att din ärlighet uppenbarar faktiskt andra människors oärlighet. Ditt rena tal uppenbarar andras missbruk av sin tunga. Vad är det med dig? Du svär ju aldrig. Och de känner sig lite obehagliga till slut. Och nästan ibland ber om förlåtelse för att de råkar svära i din närhet. Har du varit med om det? Ditt rena tal avslöjar andra människors orena tal. Det är ljusets barn. Ditt andekontrollerade temperament, min vän, uppenbarar och blir ett starkt vittnesbörd för dem som endast häver ur sig sina aggressioner. Men vad är det med dig? Hur kan du tåla det här? Hur kan du ta det så lugnt? Hur kan du vara så saktmodig och god mot en människa som har handlat fel emot dig? Ditt rena liv, fri från otukt och annans synd, blir en dom över det otuktiga. Din generositet och ditt utgivande blir en skam för det giriga. Det låter det giriga komma på skam som håller i sina pengar och ser att här finns en som fritt ger ut och är glad och lycklig ändå. Jag är faktiskt gladare än den girige. Och det uppstår skamkänslor att man håller så i sina pengar och sina ägodelar. Avslöja mörkrets gärningar. Hur ska jag förmå allt detta som nu Paulus har talat om här? Ja, nu slutar sammanhanget med vers 18. Och det tycker jag är så bra att få citera nu till sist. Drick er inte druckna av vin. Ty därav kommer ett oskickligt leverne. En falsk glädje, för det första, det vet vi av dem som är druckna. De kan vara glada, de kan småtralla och sjunga. Men är det en sann glädje? När det är ett vin som kontrollerar hjärnan vid det tillfället, så att vissa hämningar släpper. Men det är inte alls en sann och äkta glädje. Av vindrickande kommer ett oskickligt leverne, ett okontrollerat leverne, som man inte kan styra, inte sina steg. Hur tragiskt är det inte att se en drucken människa komma och ragla på trottoaren? Hon har inte kontroll över sitt liv, över sin gång, över sitt tal. Men vad gäller då för den kristne? Istället att låta sig uppfyllas av helig ande. Och det grekiska verbet uttrycker en process. Att hålla på och låta sig uppfyllas. Stund efter stund. Låt den helige ande uppfylla dig. Ta kontrollen över dig. Över ditt temperament. Över din tunga. Över ditt liv. Och mina vänner, jag är så glad att det står i ett sammanhang där Paulus kanske inte i första hand har talat om gudstjänsten, utan om vardagen. Det är när ärligheten sätts på prov. Det är då som du behöver andens kontroll. Det är då som du behöver andens uppfyllelse. Det är när renheten i ditt tal sätts på prov. Och gode Gud, hjälp mig nu att kontrollera min tunga. Det är när ditt temperament utmanas som anden måste vara där och ta hand om dig, min vän. Annars är du förlorad. Du kan inte själv, men anden kan. Hans frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, renhet och så vidare. Det är en fråga om en vandring, min vän. En ny vandring. En ny vandring, kontrollerad av den helige ande. Resultatet, en äkta glädje. Tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor. Sjung och spela till Guds ära i era hjärtan. Och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Bedröva inte anden. Låt anden uppfylla dig och kontrollera dig i vardagen. Vi tackar dig Gud för den helige andes gåva i den kristnes liv. O Gud, hur vi önskar att han skulle uppfylla oss ännu mer. Herre, hjälp oss att vara öppna för honom. Att låta honom ta kontroll över vårt tal, över vår tanke, över vårt temperament, över vår vandring där ute i vardagen. Käre Gud, vi behöver dig desperat. Ty vi kan inte själva, men tack att du kan. Och tack att du ställt honom till vårt förfogande. För att vi ska ha en sann glädje. Och en ny vandring i hans kraft och med hans hjälp. I Jesu namn. Amen.